tackar vi också för fortsättningen och ber att du vakar över det här och låter det som är viktigt att komma fram, komma fram. Tack Herre Jesus, du är vår herde där också, i Jesu namn. Amen. Jag får komma med ett litet förtydligande, för jag tror att jag blev missförstådd där på en punkt här. Och det var det. Och nu kommer solen också, men jag har inte många bilder kvar. Nämligen, jag glömde att säga, ni här på väg ett har jag Jesus, 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 början, centrum och slutet kommer tillbaka. Och hur viktigt nyckelordet i Bibeln är tro. Och att vi kommer till tro genom att höra, vi måste veta någonting för att kunna tro på någonting. Och han var ordet som blev kött, han var inte upplevelsen som blev kött. Och den heliga ande är allt om att födas, döpas och fyllas, så vi föds. Sen att Johannes säger att jag döper i vatten, men den som kommer efter mig ska döpa i helig ande och eld. Det säger alla evangelierna, tror jag, utom en. Och så när pingsten kommer så sker det. Anden som fanns i begynnelsen skulle nu bli vars och ens personliga hjälpare. Och sen är det på vårt ansvar att låta oss fyllas. Men här var tro och do på tro, så blev det ett missförstånd. För att det jag tänkte säga när jag gick tillbaka till mitt eget liv var att jag upplevde en pånyttfödelse. Att det här skedde 76, så det var nog mer än 26 år sedan. Det här skedde 76. Och över en natt så skedde det någonting. Jag tog emot och Gud förde mig in i ordet. Han visade att mitt ord är ande och liv. Upplevde en tydlig pånyttfödelse. Jag fick ett liv. Sen senare när jag kom in i mera olika kristna samman, så stötte jag på folk som var både, träffade folk som var både barndöpta och vuxendöpta. Och jag såg ingen större skillnad. Jag såg att Gud hade döpt dem i helig ande. Det som var skillnaden var att de hade umgåtts mera med Herren eller mindre mera med Herren. Så därför kan jag inte säga att jag personligen, efter den erfarenhet som jag har, så kan jag inte säga att det måste gå från tro till dop till tro. För Gud, nu tänker jag så här, och jag låter mig gärna rättas. Nu tänker jag så här att den Gud som är, det ska vara till dop och tro. Men han står ju ovanför tiden. Jag såg ingen större skillnad när jag för 3 år sedan döpte mig i vatten. Det måste jag också i ärlighetens namn säga, för jag är ärlig inför Fadern och jag är ärlig inför er. Jag såg ingen större skillnad, så därför står jag. Men att jag valde att döpa mig var att jag gick in i en församling som hade det som inträdde. Och sen var det också Bibeln, jag frågade, så var det att för att allt skulle, det var något Bibel som hade som stöd för det, för att allt skulle liksom inte fullbordet, för att allt skulle, det var något ord som jag också fick där till. Men personligen såg jag ingen större skillnad. Kanske Gud och andra har sett det, men jag talar bara utifrån vad jag själv har förstånd till, utifrån vad Herren har lärt mig. Så där står jag nu. Så. Och så avfall både från tron, både för de som var barndöpta och de som var. Det var den här rättelsen. Sen också när man säger att Gud är helig och Gud är personlig, han är rättfärdig och han är kärlek. Och nu i vår tid så är väldigt mycket kärlek, men i och med att han är, vi måste säga Jesus som helhet. Och läser vi ordet så ser vi att gång på gång det som är uttrycket för kärlek är trohet mot honom och det han säger. Så den som älskar mig håller mitt ord. Och när han i avskedstalet talar till lärjungarna, så talar han till dem som hade tagit emot honom, som var bevarade i sanningen. Det var dem som han skulle sända hjälparen så att de alla skulle bli ett. Hur då? Så som Fadern och han är ett. De skulle, det som har förebått, lammet skulle komma, sen skulle anden komma och de skulle bli ett i sitt inre, det som gick förlorat, för att, så som Fadern och jag är ett. Och Fadern, Sonen och anden är ju ett i det inre, eller hur? Utan att jag blir gnostisk, för de är ett på allt sätt. Men det var den splittringen som kom, människans kärna som splittrades från Gud på grund av synden. Ja. Nu, så det var det. Nu så kommer jag att citera några personer. Och jag kanske först också måste säga det här för att ni ska förstå. Kort efter att jag hade kommit till tro och Herren hade förankrat mig i skriften, vi öppnade erfarenhet och ord, erfarenhet och ord gick hand i hand. Så jobbade jag på en skola, det här var 79, och så kom en person till mig och sa, jag tror du ska läsa det här. Då var det ett protokoll från en rättegång mot TM i USA. Där man ville, TM skulle införas i olika skolor. Då ville man, var det en rättegång, föräldrar hade reagerat, kristna föräldrar. Och man ville visa att det här inte bara är nonsensord, utan det faktiskt är en religiös verklighet. Så det var början till att jag skulle säga kristendom och någonting annat. Sen gifte jag mig och flyttade till Sverige och fick grannar som var antroposofer, Steinerskolan. Och då undrar jag, men varför är de så positiva till Teresa av Avila, mäster Eckhart, men icke-positiva till på nytt födda kristna, evangelisk kristendom? Så jag hade den reflektionen, jag vet hur jag kom i kontakt med mystiken. Och sen kort efter det, så jag jobbade på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, så fick jag en massa elever som var involverade i New Age. Så då hade jag satt mig in i TM och sen i antroposofin, vad den består av. Och sen Steiner talade om kundalini och den andliga vägen. Det är också med kundalini, olika chakran, det är yogins snurrande hjul. Och då såg jag att rötterna till, eller jag blev varsam att rötterna till New Age är främst hinduism, men också buddhism och okkultism. Så läste jag teologi i några år, hade lite tankar, men vad är mystiker då? Varför är det så här? Så kom jag och läste teologi och såg då att många av lärarna och det teologiska ledarskapet hade en annan tro, att jag hölls för naiv. Som trodde som jag gjorde på biblisk kristendom. För att kristendomen har ju utvecklats sedan 1700-talet och västlig tid. Kristendomen har utvecklats. Och jag förstod inte vad det var som förenade. För det var någon som var mer socialt och liberala hållet. Någon som jag sen, någon var frimurare och någon var åt något annat. Jag förstod, men vad är den gemensamma nämnaren? Varför tycker de alla lika, jag är naiv, medan de själva har kommit till en högre nivå? Och så när jag läste olika kyrkofäders skrifter, så såg jag också att det fanns liksom mycket av teologin i den moderna teologin och också i en del österländska kyrkofäder och rigen och annat påminner mig om New Age. Så jag tänkte, men varför? Och så kom jag in i olika sådana här, började läsa lite mystisk litteratur av då H.F. Stinnesen också. Så jag menar, men att det här, det de säger om Gud och människan och frälsningen, det här är ju sånt som de säger New Age. Jag såg den teologiska likheten först. Och så tänkte jag att jag skulle skriva en uppsats om det här. Men så stoppade Gud mig. Jag tänkte bara som en parentes där yogan. Så blev jag stoppad. Jag kom inte vidare. Men herre, varför måste jag sätta mig in i yogan? Jag hinner ju inte bli klar med uppsatsen. Varför måste jag sätta mig in i yogan? För då hade jag sett den här teologiska skillnaden. Men jag förstod då inte, jag visste ingenting om meditationsmetoder. Och jag visste inte att det som jag såg att förena olika personer i grund och botten var en upplevelse genom kundalini. Och så det kom sen senare. Okkultism, esoterism, new age, ny buddhism, ny kristendom, kallad liberal mystikteologi, gnosticism och ny hinduism. Alla de här har andliga resor inåt och upplevelse. Och sen hör och häpna, så ser man att när man skrapar under ytan, så kraften till den andliga upplevelsen är faktiskt medvetet att aktivera kundalinikraften. För det är den som för fram till den mystika erfarenheten av enhet på olika sätt. Jag förutom då yoga och H.F. Stinnesen, ska jag återkomma till Stinnesen lite där, så kan man säga att företrädare för liberala teologin är ju John Shelby Spong, som biskopen i Stockholm, eller biskopskandidaten, vill kalla dit. Och han vill ju avfärda allt utom den inre erfarenheten. Han säger så här. Och talar om också att vi behöver en ny reformation och den kommer att vara mycket djup teologisk. Kanske utmana varje del av vår trosbekännelse. Men det är den mystika erfarenheten vi ska bygga på. Han talar om en omvärdering av kristendomen som jag vill diskutera, som är så omfattande att många kommer att undra om inte den Gud som de traditionellt har tillbett faktiskt är en döende Gud. Så han talar om ny reformation i det avseendet. En annan person som har influerat och talat på Rättvik en hel del, William Johnston, han är jesuitpater, och Katrina O'Mell hänvisar till honom, och han har skrivit många böcker just om kristen, han är professor i mystikteologi, och han vill då förena buddhism och kristendom, menar att det i grund och botten då är det samma. Han säger att både öst och väst ser en ny kultur födas över hela världen. Många känner sig hotade och får en psykologisk chock, speciellt som förändringen inte bara berör yttre ting såsom strukturer eller liturgiska angelägenheter, utan själva sättet att tänka om Gud, Kristus, uppståndelsen och arvsynden. Alltså det är det centrala ska förändras. Han säger samma sak som Spång. Allt kommer att vi behöver en ny kristendom för att kunna föra dialog med de andra. Vi kommer ihåg hjulet där med navet som förenar allt i djupet. Bara vi inser det. Jag läste också en man då som heter Sten Råde. Som har skrivit mycket om två benediktinermunkar, Bed Griffith och en Lösså. De åkte ut som missionärer i Indien, och till Indien då så upptäckte de att yogan och den kontemplativa tradition de stod i var väldigt lika. Så de insåg att allt i grunden och botten är ett, sluta missionera och grunda ett ashram där Bed Griffith, för att då också kunna förena och föra dialog och integrera med hinduism. Så här är föreningen då, buddhism och kristendom tydligt. Han hade kurser i semeditation på Rättvik. Och den här då, Sten Råde, har varit aktiv i kristna studentrörelsen. Och det här citerar väldigt mycket Bed Griffith, som då säger att också att i grund och botten det är ett. Herre, vad var det nu? Jo, förutom då det här New Age. Och den här William Johnston då har också skrivit en sån här Arise My Love, Mysticism for a New Era. Han skriver många olika böcker. Men då tänkte jag länge, men att det här kundalini, när man säger att kristen mystik är någonting annat. Att vi närmar oss Gud och så här. Så tänkte jag, men när ska jag få bevis på att det också, någon också säger, talar ut om kundalini? Och då är han den som har varit väldigt ärlig. Så han talar i boken Mystical Theology om, kallar kundalini för divine energy. Och han talar också om att de här kristna mystikerna, Teresa av Avila och de här, det som de hade för en upplevelse var en sensickness. Han säger att både sufiska, islamska mystiker och Teresa av Avila och sen mestern Hakuin, när de kommer till ett stadium av yoga som heter samadhi, där du har tömt medvetandet, då hör man ljudet av stora vattenfloder, man hör liksom en flöjt, man hör bin som surrar. Och det här säger också Teresa av Avila, så han själv säger då, som en av de ledande mystika teologerna, kallar det för sensickness, att de upplever detsamma. Så han menar att det är samma kraft som verkar där. Tydligast säger han det då i den här boken. Nämligen, Evi nämnde Ingrid Krianon, som har då samarbetat med de här Brommadialogens konferenser att upplysa jorden, som tydligt beskriver sin kundalini-upplevelse. Här står det då. Hon är då förut för New Age. Sen kommer ett citat av William Johnston där under. Efter en tid av intensivt inre andligt arbete genom förlåtelse, bön, kristen djupmeditation, kontemplation, ljusaffirmationer och ljusarbete utöver världens oroshärdar vaknade jag en natt av att glödhet värme i form av tre kraftspilarer började resa sig i ryggslutet och sakta explodera uppåt, utåt. Man beskrev det stiga och förenas här. I ett crescendo av ljus fylldes varje cell i min kropp. Ljuset strålade ut, kastades ur min kropp som ett tomteblåset fyrverkeri. Ljuset fortsatte rakt upp mot kosmos. Jag var ett med alltet, Gud. Så här är en säger hon då det här med tydligt med att hon var ett med allt den mystika erfarenheten av kundalini. Då säger då William Johnston här i Rise My Love, sid 116, utkom 2000. Gör han en liten skillnad, men han säger så här: I don't think it's helpful to... Jag kan ta det på svenska, det står på svenska där. Jag tror inte att det hjälper oss att identifiera kundalini med den helige ande. Jag föredrar att säga att den helige ande, källan till all kosmisk energi, är källan till kundalini. Om man då tänker sig att kundalinikraften är en orm som verkar till gudomliggörelse. Och han säger att den helige ande är källan till kundalini. Då säger han helige ande och ormen som till gudomliggörelse är ett. Det blir resultatet av det. Samma energi. Ni minns att jag visade i början det här med vägarna, väg, upplevelse, tolkning, världsbild, gudsbild, människosyn, frälsning, enhet. Och att det här leder till ett religionsbyte i förlängningen om man fortsätter på den väg som är djupmeditationens väg. Redan på 80-talet, slutet av 80-talet, så sa Johannes Ågård, som var professor i missionsteologi i universitetet i Ågård, att hinduismen har blivit Danmarks andra religion för att det som många trodde var en andlig övning var ett paket med övningarna, med upplevelsen följde också ett teologiskt paket som de mer eller mindre medvetet gick in i, och resultatet blev att ett religionsbyte. Och det är det jag menar att vi ser idag. Det finns de som vi vill hålla kvar bara kristendomen trogna, men i praktiken så har de inte upplevt evangelisk kristendom, vet inte vad den upplevelsen är. Och i praktiken allt det de skriver är egentligen new age hinduism, men termerna har bytt innehåll, det är kristna termer. Det. Den som introducerar djupmeditation, det finns ju i säkert 150 kyrkor idag, var ju Hans Hof. Han hade, och började med semeditation. Han hade introducerats för en Karl-Fried Dürkheim, psykoterapeut, som hade ett centrum för psykoterapi och senmeditation i Schwarzwald. Och den som sammanförde dem var Wilfried Stinnesen. Och Dürkheim skriver så här. Åh, herre, hjälp mig. Ni ser det här med papper. Här. Så förresten så säger jag ska definiera djupmeditation och skillnaden mellan meditation och kontemplation lite senare. Men han säger att Dürkheim då... Ja, meningen med alla meditationsövningar är att den övande ska bli ett med det gudomliga varat. Upplevelsen av den transcendenta verkligheten sammanfaller med att ett nytt jag föds. En människa får då plötsligt en ny världsåskådning som kan ge henne både lugn och lyftning. När vi upplever verkligheten bortom motsatserna är det bara en försmak av den stora sanningen, det vill säga att allt är ett. Det inre ögat öppnas bara hos den som upplever den transcendenta, gränsöverskridande verkligheten som enheten i världen och enheten med världen. Allt är ett, allt är gudomligt, allt är energi. Det är det, och det var han då som låg bakom att semiotikon kom, och så säger man att allt variationer av en och samma grundform. Hofstini, i boken Hofstini sen så på sidan 104 står det: djupmeditation har som mål en andlig utveckling som innebär att människans potentiella kapacitet förverkligas med hjälp av att medvetandet utvidgas och dolda energiresurser utnyttjas. Alltså det är också okkultismen. Du har allt inom dig liksom i hinduismen. Dolda energiresurser utnyttjas. En andlig utveckling. Som en av de ledande för yoga säger i en guru som har skrivit en bok om yoga: det börjar med kroppen men slutar med själen, medvetandet. För det blir ett inre liv som är någonting annat. Ett nytt jag föds, en ny världsåskådning. Och vi tänker då på det som Lennart sa: han som finns, står i vägen, måste undanröjas. Och vi tänker att enheten, den evangeliska enheten som Jesus talar om, enheten med Fadern, Sonen, Helig Ande, är att vi tar emot honom och blir ett med honom, som han talade i avskedstalet. Då ska ni be som Fadern och jag är ett. Att det är en, hans heligande tar sin boning. Hans ande, Guds heligande, samverkar med vår ande och vittnar om att vi är Guds barn. Så Bibeln gör skillnad mellan livsande som blåses in. Men katten som andas, hunden som andas, har inte Guds helige ande. Om jag blåser så här så är inte min personlighet här. Men med pingsten så kommer vi Guds person. Om vi tar emot personen Jesus och föds på nytt genom den personliga anden. Och blir ett med den personliga guden, tack och lov. Ja. Så att, men nu då, om vi tänker oss att det här tömmer medvetandet, ett nytt jag föds genom en annan upplevelse, ljus, och det betyder det då att då blir det liksom en koppling till det andra nätverket. För det är någonting annat som sitter här som är tömt på allt och inte har ordet som kan pröva, utan har någonting som behöver bara någon komma ett kommandoord, så är allt kopplat redan till en annan enhet som också är en inre enhet som är slutmålet för djup meditation och också kan förmedlas direkt av en oneness blessing som också finns shakti på, att det är samma diksha, oneness blessing, en initierad som har fått det här lägga sin hand på dig, så kan du gett nu ta emot. Så därför ska vi vara försiktiga med vem också som vi låter lägga händerna på sig innan vi har kopplat upp det. För det är någonting, det andra kan ta sin boning oss på olika sätt. Genom en långvarig utveckling så här tills vi öppnar oss för det. Eller direkt. Blicken, sa han, det kan tankeöverföring. Sveriges Dalai Lama var en artikel om som kan hila genom på avstånd en kvinna. Tecken och under. Kraften säger ännu ingenting om ljuskällan. Det är bara, vad betyder Jesus för den personen? Är det ordet som styr den personen? Har den en kontakt med Jesus? Det var det, ja. Okej. Okay. Då. Hur långt har jag, en halvtimme på mig, eller? 20. Okej. Okay. Då ska jag med den citera, så kan vi titta på det här. Det här är då den som sitter och i yogaställning med olika chakran har en egen trappstege inom sig som man kan komma till centrum av makrokosmos och mikrokosmos, där Gud och människan, det högsta i människan, möts. Allt blir ett när det kraften stiger upp hit, det här mystika medvetandet här. Så det här kan man ha som minne. Du har alltid inom dig, klättra uppåt, bli ett nå till jag är, tills du inser att du är jag är. Som är grunden i hinduismen. Tattvamasi, du är det. Du har alltid inom dig. Jag är jag är inom dig, utan att du tar emot Jesus. Nu kommer jag då och citera här. Då Stinisen Permases, som har blivit då Hovs efterträdare, också Bischofberger. Han är jesuit och sitter med i statens etiska råd och har en hemsida också med information från Vatikanen, från påven nu. Det var den här boken, Guds födelse i människan, som först fick upp, jag blev förskräckt, jag blev arg och sen blev förskräckt. För det är den tydligaste omprogrammeringen av evangelisk kristendom till en mystikteologi som i botten är hinduism, lika med det centrala i New Age. Guds födelse är människa. För Guds födelse är, som Evi också påpekar, just det att du har den här erfarenheten, ljus och upplysning genom meditation. Då föds det, men det är ingenting som du tar emot utifrån. Du borrar det tillräckligt djupt så hittar du det i dig. Så nu får jag nästan för att... där har vi det. Johnston hade vi och sen... kommer jag då till Bischof Berger och Christel Eklöf som säger så här först. Det finns bara en yttersta sanning och erfarenheten av den, det är alltså den här boken. Erfarenheten av den är den samma i hela världen. Den kan sägas vara som navet i ett hjul, hjulets mittpunkt. De olika vägar på vilka människorna söker sig till sanningen kan då liknas vid hjulets ekrar som utgår från hjulets yttering och har sitt inre fäste i navet. Det är alltså erfarenhet. Så han säger konkret det som vi såg på hjulet på Mundekulla som förenar liberala mystik och gemensamma vägar till stillhet. Den mystika erfarenheten när den når tillräckligt djupt är en port genom vilken människan ingår i enhet, inte bara med Gud utan också med sina medmänniskor, ja med hela skapelsen. Här blir vi ett med allt, för det är bara ett jag är. Med Gud, med människa, med allt i erfarenhet. Du inser att du har det högsta i ditt förenat med Guds centrum, människans centrum, Guds centrum. Erfarenhet av den absoluta sanningen är en bottenlös smältdegel. I denna yttersta mänskliga erfarenhet. Hans Hov säger ju att kristendomens nya plats är människan, inte Gud, Jesus och kyrkan. I denna mänskliga erfarenhet möts mystiker från alla kulturer. Där råder den etthet om vilken mäster Eckhart säger att det är utan tillstånd, sätt och egenskaper. En av mystikernas mest grundläggande vittnesbörd är att kärnan i människans väsen är gudomlig. Alla bär vi Gud inom oss. Det här är ju det centrala, att man är lika med Brahman, kärnan i hinduismen är lika med. Därför, säger han, har de stora mystikerna och viseslärarna sagt, känn dig själv så känner du Gud, så känner du allt, hela verkligheten. Här känner du allt om du kommer dit hem till det här. Jag märkte också, när jag märkte att mina antroposofiska grannar, de citerar också Eckhart, deras Avila. Och Eckhart kommer också citeras hos alla de här. Bischof Berger, Hans Hof, Wilfried Stinnesen och K.G. Hammar och Koskinen. Han är i ropet. Och det var en 1300-tals mystiker som faktiskt kyrkan då förklarade som en del av hans tankar som kätterska. För han gjorde ingen skillnad mellan du och människan. Mm. Och nu är han i ropet igen. Nu alla de här hänvisar mästaren Eckhart. Och han kommer fram till att Gud är ett icke-vara, en icke-person i den mystika upplevelsen, säger han det. Om vi tänker, då mästare Eckhart 1260, som alla dessa nu citerar och hänvisar till, då erfar jag ett ryck som ska föra mig över alla änglar, ty detta genombrott erfar jag att jag och Gud är ett. Du ska älska honom Gud som han är, en icke-gud, en icke-ande, en icke-person, som han är ett rent och klart ett, avsöndrat från all tvåhet. Det här är det centrala i Upanishadernas semi Advaita Vedanta. Det finns ingen tvåhet, allt är ett, Brahman, och att man är ett. Han är varken fader, son eller den helige ande. Kommer ihåg Koskinen, men jag är ovanför fader, son och helige ande. Han är Gud bortom, och K.G. Hammar talar ju om Gud med versaler, stora bokstäver, som är någon annan än Gud med Gud med G, stort G. Gud är Gud bortom. Och kyrkofader Ireneus, då som ägnar på, han var lärjunge till Polycarpus, lärjunge till Johannes, ägnar sitt liv åt att säga att gnostikerna, det säger att talar om Gud bortom, men att det är liksom verkligen det han kämpar mot. Nu återkommer det Gud bortom i allt det här vad man läser. Det var Bischofberger. Ja, William Johnston säger då: mystiken är kontemplationen, ett återvändande, en väg tillbaka till harmonisk enhet. Den gör oss till ett med oss själva. Självförverkligande ska ni se upp med, för det, vanligtvis är det det stora esset. Du ska förverkliga ditt inneboende gudomliga själv, gudomsgnistan. Till ett med mänskligheten, till ett med allt det som är Gud. Exakt detsamma säger Dalai Lama, transformed mind. Samma steg fram till, han talar om Buddha naturen, Buddha seden, som är lika med Atman, är lika med det högre självet. Inte konstigt att han finns med i dialog med, finns med i World Center of Christian Community och har kontakt med de här benediktinermunkarna och alla de här, ja, han figurerar överallt. Sten Råde, som skrev om den här Bid Griffith, måste jag bara säga, han satt med i en kommitté då som skulle utarbeta just det här med djupmeditation i Sverige. Han hade blivit initierad i TM, hade fått ett eget mantra tidigare. Sen fick han kontakt med HOF och kom in i C-meditationen. Koskinen är positivt till TM. Alla de här har ju antologi då, säger TM, yoga, allt är variationer av samma grundform. Så man ser att det finns liksom, de som står bakom djupmeditation har på något vis kontakt med yoga, TM eller scen. Blir inciterade eller så. Ja. Alla de står, säger Johnston då, alla de bortom jaget, bortom det personliga omedvetna, bortom det kollektiva, talar alla de stora religionerna om ett mysterium. De använder sig av olika termer, men Buddha, naturen, Brahman, Atman, Gudoms instans, själens centrum, samma verklighet. Kristendomen grundar sig på Jesu mystiska erfarenhet, eller det här tycker jag liksom botten. Åh, Jesus. Kristendomen grundar sig på Jesu mystiska erfarenhet eller självförverkligande som når sin höjdpunkt med uppståndet från de döda. Det vill säga, Jesus kom till insikt om vem han var. Och då säger man ju också, man tolkar också den här förlorade sonen, när han var i det främmande landet, så kom han till insikt om att han var gudomlig. Så det är en parallell för att man kommer och hittar sitt högre själv. Han återvänder till ettheten med fadern bortom allting. Så när Jesus på korset då talar att han blir utblottad och upphöjd, så då är det bara en symbol, vad ska jag säga, en parallell till det som den kontemplerade, det kommer in i sinnenas mörka natt. De kommer ju, det är ju vissa steg på vägen, resan. Och stillisen i den inre bönen säger att den klyfta mellan kontemplation, när man skådandet av Gud, som du har i Upanishaderna, skåda Gud. Det här skådandet finns i Plotinus nyplatonism, det finns i Upanishaderna, det finns i buddhismen. Skåda, skåda, skåda. När lärjungarna såg, vi såg hans härlighet, då var det den personliga levande. Det var inte något skådande av enheten i sitt inre. Han var vi tog på honom, vi kände, vi såg, vi hörde. Det är det vi ska gå, inte till ett inre skådande, något inne i oss. Och här så i mindre bönestiden säger att den klyftan mellan meditation och kontemplation. Och det, den här högre då, kontemplationen är bara till för de utvalda, för det är en svår väg. Man kommer in till sinnenas mörka natt. Och det är då detsamma som Jesus upplevde när han var övergiven på korset. Jag tror att detta mönster, säger Johnston då, av intet och allt av tomhet och fullhet återfinner man i de stora upplysningarna eller mystiska upplevelserna inom alla de stora religionerna. Så det som Jesus upplevde, det var bara sinnas mörka natt, och sen blev det upplysning, död och uppståndelse symboliskt, och det finns i alla de stora religionernas religion, säger Johnston då, som är som centralfigur inom mystiken och djupmeditationen. Ja, och han talar också om en klyfta mellan meditation och kontemplation. När man kommer till ett visst stadium sen, så då kan man inte ens tömt det här. Man får inte ha någonting, inga tankar, inga ord. Det ska en ordlösa bönen. Så kommer man dit hen att man inte ens kan be Fader vår. Utan det är bara den tomheten som återkommer. Någonting nytt växer in om en. Det utgrävs en tomhet inom en, säger Durkheim inom C-meditationen. Och så han talar om hur ett väsen växer fram, nytt jag. Som också som ett ljus som kan explodera i Satori, som är union mystika inom C-meditationen. Samadhi heter det inom yogan. Union mystika, det andliga bröllopet inom katolsk mystik, för då blir du ett med Gud i bröllopet. Shiva Shakti blir ett. Herre. Nu ska vi titta här då. 5 minuter. Herre. Stinisen då. Människans djupaste kärna är född av Gud. Hennes grund, Eckhart talar om det, innerst inne finns en väsens, en grund, grunden. Det är inte samma som Gud, utan det finns någonting bortom, talar Eckhart om. Hennes grund är en gnista av Guds kärlek. Hennes äkta personlighet är Guds kärlek. Jesus säger, från hjärtat kommer det onda. Därför måste ni födas på nytt. Hjärtat måste omskäras. Källan finns innerst inne bara i borras tillräckligt djupt. Borrmaskinen är den oavlåtliga bönen, det vill säga korta upprepningar. När Paulus säger be oavlåtligt, ständigt är kommunikation liksom Jesus var. Han är ju förebilden i hans relation till Fadern också för vårt lärjungaskap. Han var i kontakt med, det var person till person, för att Gud så uppskattar oss som människor, högaktar oss. Så det blir en personliga relationen. Och för varje människa gäller att hennes djupaste jag, nu är det stilisen igen. För varje människa gäller att hennes djupaste jag är Kristus. Det kommer en tid då du har upptäckt att detta Abba, Fader, alltid har funnits i dig. I kristen djupmeditation. Och så säger Teresa Avila, kom också fram till det, och Thomas av Aquino. Insikt om att Guds närvaro, kraft och väsen är i alla ting. Det är panenteism, Gud i allt. Permasis, det finns en djup brunn i vår inre trädgård. Man upptäcker där sitt sanna jag, skapat till likhet med Gud. Det är Guds vilja att vi kommer till oss själva och når kontakt med livets källflöden. Också han borrar, där hittar du. Men Jesus säger, den som tror på mig, av hans inre ska strömmar av levande vatten flöda fram. Det sa han om dem som, vad hette sen? Någonting med komma till tro, och det med det att komma till tro. Den som trodde på honom skulle få den här. Det fanns inte inmonterat från början. Det finns ett andligt mörkare död. Vi måste födas. Vi är inte levande, det är död. Dödens väg och livets väg. Livets väg är Jesus Kristus. Dödens väg är yogavägen. Det är inte en tillfällighet. Upanishaderna så är det dödsguden Yama som undervisar om yoga. Så vi får tjäna livets herre, livets furste eller dödens herre. Välj väg. Väljer du livet eller livets väg eller döden, säger Jeremia. Definitionen av synd. Stinjesen. Man kan alltså säga att det som ligger till grund för människans alla villfarelser är en fundamental illusion. Hon vet inte var eller vem hon är. Inom buddhismen betonas det att synd kommer av brist på kunskap, brist på medvetenhet. Därför bör man upplysa och medvetandegöra människan om vem hon är. Det är inte en tillfällighet att det säger att det står det här, bli mer människa. Du ska upptäcka vad som är nedlagt i dig. Det här var gnosticismen. Ni ska komma till insikt, gnosis, kunskap om att det gudomliga gnistan är lika med Brahman, världsalltet där. Permasis, ursynden är att människan rev sig loss från sitt förtroendefulla ja till Gud. Nej, ursynden är att människan gjorde uppror, och konsekvensen var era synder skiljer dig från Gud. Därför måste vi igen bli rättfärdiga och heliga av nåd alena genom lammets blod och den heliga ande som tar sin boning utifrån i oss. Denna känsla av att vara ett enskilt, avskilt enskilt jag är det som kyrkan kallar arvsynd. Så Det är exakt som hinduismen säger. Vill illusionen, synden är att vi inte inser att allt är ett. Ska vi komma till insikt om det? Det här var Bishop Berger. Stinisen. Universum kan liknas med en cirkel. Du kan också då och då dra dig tillbaka i Gud som är universums medelpunkt. Där i medelpunkten, som en punkt som sammanhåller hela cirkeln, har du på ett hemlighetsfullt sätt kontakt med allt och alla på samma gång. Här är enheten. Det bästa sättet att nå andra människors djup är att nå sina egna. Ty på djupet är vi förenade, säger Martin Lönnebo ur Ängel. Eckars urgrund. Permases. I centrum av människans hjärta bor... Nej, förlåt. Permases hänvisar till Henri Lesseau. Han som i slutet lite undrar med, vem är du? Är du Brahman? Är du? Han var lite tvivel om efter att då ha försökt sammanfoga det här. Man ser förtvivlan, de har inte lärt känna honom som är. Ja. I centrum människans hjärta bor tillsammans med Gud även hennes medmänniskor och hela skapelsen. Där Gud bor är ingen skild från andra. En sak till bara om ur Stinisens sann människa tryckår 1900. Han talar så här om inkarnationen. Nedstött i dödsriket. Han har stigit ned ända till världens och människans innersta tillvaro och hemfallit åt synd och död. Genom döden har han blivit ett med världens hjärta för att där utifrån tingens dolda rot vara närvarande i allt och alla. De som vill hålla kvar vid någon form av kristen, till skillnad från det, menar att det här skedde när Jesus upp på korset. Då blev han ett med världens hjärta och nu drar han alla, oberoende, hela mänskligheten har efter inkarnationen blivit annorlunda. Nu drar han hela skapelsen, inte bara mänskligheten, också hela skapelsen. För skapelsen är ju Kristi kropp, säger Koskinen. Men då, han säger sen, när han sedan stiger upp till sin fader drar han hela världen med sig. Vadå? Vi är lämmare att skapa människan, skapar till hans avbild som ska födas på nytt och då bli ett med honom. Det är inte hela skapelsen som ska dras automatiskt och mänskligheten upp till Gud i och med hans uppståndelse. Ni måste födas på nytt för att komma in i Grecia. Säger han också, ordet logos bor i hela skapelsen och allting i skapelsen formas av honom. Det grekiska ordet för ordet är logos, som menar att det finns i allt, alltid där finns viset och ord så finns han. Men då har man gjort skillnad mellan Jesus och Kristus, för det är inte den personliga Jesus som gick och vandrade och samtidigt var Jesus Kristus. Så kommer vi till första Johannes. Ja. Där de ska ni pröva andan. Om de säger att Jesus är Kristus är de av Gud, men de skiljer mellan det. Nu har man en kosmisk Kristus som finns ett ord som bor i hela skapen, oberoende religion. Allting formas av honom. Det sista här. Också Stinisen. Mänsklighetens och världens utveckling består i att människan låter sig mer och mer genomlysas av detta ljus. Låter sig mer och mer kristifieras av detta ljus. Och på så sätt upptäcker detta ljus i världen och i hela kosmos. Och därmed även bidrar till universums kristifiering. Så hela universum, ingen skillnad mellan skaparen, det var också en synd, gör skillnad med skaparen, de dyrkar det skapade istället för skaparen. Så nu är allt ett och ska genom då dras upp till och bli ett, kristifieras genom att vi upptäcker ljuset som tränger. Och det här är ju en upplevelse man har, det att man ser ljus, man ser ljus i allting. Slut.